Hej på er. Det är en sån här gång när man kan prata med varandra nästan. Det är fint. Nästa vecka är det julafton. Det känns som vad hände med december. Så känner jag. Vi började och sen så tog det slut. Nej, lite kvar än. Men det går snabbt. Det känns nästan som att det går snabbare när fjärde advent blir på julafton. Det är som att det är en söndag mindre i advent. Men hur som, julen är på väg och den innehåller ju lite blandat för oss. Mycket mat för en del, familj, kanske Kalle Ankas julafton. Lite olika traditioner så. Men framförallt så är ju julen ändå den tiden på året då vi särskilt får minnas och fira det stora i att Gud blev människa. Att Jesus föddes i Betlehem. För nästan 2000 år sedan. Det kanske också har gått snabbt sedan dess. Jag vet inte. Men jag har tänkt på det i veckan. När man läser om berättelsen hur Jesus föddes så innehåller det faktiskt en hel del besök av änglar. Eller hur? Jag har inte räknat dem. Det kan någon få göra. Men en hel del besök av änglar som förmedlade budskap från Gud. Änglar som bland annat brukar beskrivas då som budbärare från Gud. De besökte ju människor för att berätta lite vad det var som höll på att hända. Jag tänkte att vi ska läsa ett av dessa besök. Det är i Lukas evangeliet 1, 26 och framåt. Kan du få slå upp? Och det är ju då berättelsen om när ängeln Gabriel besöker Maria för att ge henne budskapet om Jesu födelse. Så det är Lukas 1, vers 26 och framåt. Det står det så här. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till ängeln. Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så i den här berättelsen så får Maria så budskapet att hon har blivit utvald att bli mor till en son som hon ska ge namnet Jesus. Som betyder något i stil med att Herren räddar. Och jag vill lyfta fram tre saker från den här texten. Den här söndagen, en liten klassisk predikan kanske med tre punkter, vi får se. Det första har att göra med sonens identitet. Maria får ju som sagt i detta möte med ängeln veta att hon har blivit utvald att bli mor till en son. Men det är ju inte vilken pojke som helst det här. Ängeln säger i vers 32 att han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Stora ord. Och i gamla testamentet så kan vi ju läsa om att Gud har lovat kung David en ättling som skulle regera för alltid. Och ängelns förutsägelse knyter ju an till det här löftet då. Jag tänkte att vi skulle kunna läsa det idag. Och det är från Andra Samuelsboken 7. Och det är profeten Natan som får förmedla det här löftet till David. Som ju gör sitt sammanhang där David börjar göra planer på att bygga ett hus åt Gud, ett tempel. Och då kommer Herrens ord till Natan som han då säger till David. Andra Samuelsboken 7, slutet av vers 11 framåt. Då Då står det att nu kungör Herren att han ska bygga dig ett hus, ett kungahus. Då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder ska jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig. Och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. När han felar ska jag visa honom till rätta med sträng hand, som när människor agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom, så som jag lät den vika från Saul och som jag tvingade vika för dig. Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig all framtid och din tron ska aldrig vackla. Det är ganska magnifikt stort löfte, eller hur? Ja. Och det som är ändå lite spännande och ibland lite lurigt när man läser budskap där liksom profeter får glimtar av framtiden. Det är ju lite den frågan, vilken framtid är det som menas? Ofta finns det en viss dubbelhet i vad de får se. Alltså att deras budskap både kan ha att göra med deras samtid eller nära framtid. Men även en form av framtid som ligger mycket längre fram. Som i det här fallet så kan man ju ändå mycket väl tänka att profetien också handlar om Davids son Salomo som efterträdde honom, David, och byggde ett hus åt honom, ett tempel eller hus. Ett hus i Jerusalem med tempel. Och samtidigt talar profetien om en framtida ättling till David, den messianska kungen som skulle komma. Så kom den i alla fall att tolkas senare. Så det finns en viss dubbelhet i många av profeternas budskap. Men ur den här så växtes ju en förväntan på Messias som skulle vara Davids son och arvtagare till det här löftet. Och det växte ju bland annat fram ur krisen som då uppstod egentligen när Davids dynasti på ett sätt fallerar. När folket förs bort i fångenskap i Babylon, eller hur? Då sitter inte längre en ättling till David på tronen, eller hur? Och då blir det krockar med det här. Vad händer då med den här profetien? Gud sa ju det här, eller hur? Och denna händelse i exilen är ju en väldigt stor kris för det judiska folket på många sätt. Och många av Gamla testamentets texter skrivs egentligen också för att bearbeta hur kunde exilen i Babylon hända. Så. Ni skulle, om ni vill, när ni kom hem läsa psalm 89 och se hur den brottas med det här löftet kring David, som löftet som Gud har gett till David. Men mitt i krisen som ändå uppstår så höll man ju ändå fast vid Guds trofasthet och hoppet om att han ändå kommer att hålla sitt löfte till David. Och då växer det fram en form av hopp, och hos profeter kan man också se att det finns ett hopp om att forma förnyad David-dynasti med en ättling till David på tronen. Och dessa förväntningar börjar också vävas samman med framtiden och tidens slut. Alltså kom det liksom profetier om en framtida smord kung, alltså en messias gestalt som skulle rädda och upprätta Israel. Och en kung som då även skulle införa en ny tidsålder av fred och rättvisa. Så när ängeln möter Maria så förutsäger han att sonen hon kommer föda kommer bli det här slutgiltiga uppfyllelsen av Davids löftet. Jesus kommer vara Guds unika son, men också utvald att fullborda det här löftet till David om ett evigt Guds rike. Han ska få sin fader Davids tron, säger ängeln. Hans välde ska aldrig ta slut. Och det är ju fantastiska goda nyheter. Så, för med andra ord så säger ju ängeln att nu är tiden inne, liksom nu kommer Messias här. Han som ska föra in en ny tidsålder och fred och rättvisa. Får brottas med en del löften från Gud. Vad innebär det? Vad kan man förvänta sig av dem? Men jag tänker ofta när vi kommer så här till jul, så tycker jag att julens budskap ändå påminner oss om att Guds löften är osanna, som vi sjunger på första advent. Det Gud lovat, det håller han. Och det är också någonting som vi kan klamra oss fast vid som ett form av ankar i kristider då det ser mörkt ut. Lite på liknande sätt hur en del judar i exilen ändå höll fast vid Guds löfte till David, trots att händelserna på ett sätt kanske slagit hål på hur de själva tänkte att uppfyllelsen av detta löfte borde se ut. Det visade sig kanske att folket inte kunde använda det här löftet och andra löften som någon form av magisk garanti och sen bete sig hur som helst utan konsekvenser. Det var inte riktigt så. Men det här löftet blev ju en form av källa till hopp om att Gud skulle gripa in framöver. Att det fanns en framtid trots krisen och kaoset. Även om det var en viss teologisk bearbetning som behövde göras. Men Gud är trofast och det han lovat, det håller han. Och det är någonting man kan hålla fast vid och glädjas över. Även i våra kristider då det kan se mörkt ut. Så vilket löfte håller du fast vid? Vilket löfte håller jag fast vid som man kan hugga tag i från Bibeln när det blåser? Ja, det stora löftet tänker jag ändå som vi får hålla fast vid i vår tid är ju löftet om att Jesus en dag kommer komma tillbaka för att slutgiltigt döma ondskan och läka det brustna i tillvaron, eller hur? Och upprätta slutgiltigt sitt fredsrike. Det finns ju också en form av dimension av att Gud ofta handlar enligt en annan tidsplan än vad vi hoppas på och önskar. Vi är kanske lite mer rastlösa av oss och vill att saker ska ske snabbare än vad Gud ofta gör. Och mellanåt så ser ju kanske svaret inte ut exakt som vi föreställer oss med vårt perspektiv och vår kanske begränsade fantasi emellanåt. Så verkar det i alla fall ha blivit för många av det judiska folket kring löftet av Messias. Många hade ju en bild av hur denna Messias skulle agera och hur den skulle etablera sitt rike. Men det Jesus faktiskt inte alls uppfyllde dessa förväntningar. Han var inte den form av politiska ledare som skulle kasta ut romarriket. Utan han var ju till viss del en annorlunda Messias än vad många hoppades på. Och egentligen hade mycket bredare perspektiv. Snarare hela kosmos än bara nationen Israel. Ja, det var första punkten. Är ni vakna? Är ni med? Det andra jag ändå vill nämna är att Maria i den här texten sägs ska bli gravid utan att någon man är inblandad, eller hur? Det står inte exakt hur detta kommer gå till, endast att det kommer ske genom andens verk. Eller som ängeln säger när Maria frågar hur det ska ske, så säger han så här att helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig, därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Det viktigaste här som författaren vill lyfta fram är ju inte hur det går till, utan snarare sonens identitet, vem det är som Maria kommer vara mamma till, att Jesus kommer vara Messias. Tron på jungfrufödelsen, som det här så fint har kommit att kallas, kan ju vara rätt så utmanande. Jag vet, jag hade en klasskompis på missionsskolan då, som berättade att innan han blev frälst så tyckte han just den här grejen, att det är bara knäppt. Att man tror på att liksom Maria blev gravid utan någon mans inblandning. Så det är klart att hon hade till det med någon man. Eller så. Han är pastor idag så, och tror på det, så det är lugnt. Men det var en av de sakerna han lyfte. Bara, det här är ju bara knäppt. Men sen så vidare. Men om Jesus har uppstått, om det är sant. Om Gud kan uppväcka döda. Det finns ju betydligt fler vittnesbörd om Jesus uppståndelse i Bibeln och på annat. Då är det ju inte så otroligt att Gud kunde låta Maria bli gravid utan någon mans inblandning. Så. Och ängeln ger ju även Maria ett form av tecken för att liksom förvissa henne om att ingenting är omöjligt för Gud. Det han säger i vers 36 då att Elisabet, din släkting, hon väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Jag vet inte om ni har hört sån här undervisning. När när jag var yngre, höll jag på att säga. Jag har hört den här lite olika varianten när jag växte upp. Uttryck som att om Gud kallar dig till någon uppgift så kan vi vara förvissade om att vi kommer klara av det. För att Gud kallar oss inte till en omöjlig uppgift. Någon annan än jag som känner igen det här? Ja, min generation. Där också. Ja. Jag har också hört andra varianter på den här som jag kanske mer lutar åt ibland. Det är det här att snarare att när Gud kallar oss till en uppgift så är det ofta något vi inte klarar av med egen kraft. Så där vi blir beroende av den heliga andes hjälp. Så kan det också verkligen vara, eller hur? Och kanske är det för att Gud framför allt vill ha en relation med oss. Och inte bara använda oss som någon form av verktyg. Så. Gud kan ju faktiskt göra mycket mer på egen hand utan människors inblandning. Om det är så att det bara är resultatet han är ute efter. Gud vill ju främst ha en relation med oss och väljer oftast att göra saker med människor. Det var ju definitivt för Maria i alla fall omöjligt att fullborda sin uppgift på egen hand. Men för Gud är allting möjligt. Det finns ju någonting vackert i det här att Gud ofta väljer det som är svagt på något sätt. Och läser man Bibeln så verkar det nästan som att Gud har någon form av förkärlek att använda sig av till exempel ofruktsamma kvinnor. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Du har Sara, du har liksom Rebecka, du har Samuels mamma, du har Elisabet. Det finns ju fler. Så säger ju något om att Gud älskar att upprätta människor också. För det var ju rätt så skamfyllt att inte kunna bli mamma på den här tiden. Men också tecken på Guds makt är att Gud kan använda det som känns omöjligt. Paulus, han skriver ju andra Korintierbrevet 12. Där skriver han att han ber att Gud ska ta bort hans tagg i köttet. Känner ni igen det där? Hans svaghet som man tolkar i olika värden för någonting Paulus vill bli av med där. Men där säger ju Gud till honom i vers 9 att min nåd är allt du behöver. Och Paulus skriver, jag i svagheten med kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Känslan av att stå inför omöjliga situationer, tänker jag, kan ju göra någonting med vår lutning mot Gud. Det får oss att kanske tydligare inse att vi faktiskt är beroende av honom och behöver hans kraft och ledning. Och där kan vi ju komma med våra bröd och fiskar, som vi brukar tala om. Komma med det lilla vi har och lämna det till Gud, han som kan göra omöjligheter möjligt. Och det vi gör tillgängligt för honom att använda. Och Maria är ju kanske ett av de bästa exemplen egentligen i Bibeln på vad som nästan alltid sker när Gud verkar med sin nåd och sin ande genom människor. Det är Guds kraft utifrån, liksom tillsammans med vad människan redan bär inom sig, gör att sådant som i vanliga fall hade varit otänkbart nu faktiskt händer. Det var min andra punkt. Min tredje punkt, det är ju Marias reaktion på ängelns budskap. Där Maria säger, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. När Maria står inför den här möjligheten att bli mor till Messias, trots att hon nog inte riktigt förstår vad det kommer innebära, så uttalar hon ju de här vackra orden som gör ett form av föredöme för hur en människa kan ge svar på Guds kanske oväntade kallelse. Maria trodde ängens ord och hon gav sitt liv till Herren. Och Maria gav ju inte liksom bara sin kropp och sin livmoder, så att säga. Hon tackade ändå ja till att bli Jesu mamma, någonting som hon var hela livet. Så. Och man kan ju med den här klassiska jullåten, Maria visste du, som en översatt till svenska, fråga oss hur mycket Maria egentligen visste om det här barnet som hon födde första julnatten. Troligtvis så visste hon inte riktigt vad det skulle innebära. Varken hur Jesu uppdrag som Messias skulle se ut eller hur det skulle påverka henne. Läser man evangelierna så får man ju faktiskt glimtar av Maria lite då och då genom historien. i början där när herdarna kommer och berättar vad änglarna har sagt, det som vi sjöng där i sista versen, så står det ju att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Vad är det som händer? Det måste vara skumt ändå att det kommer sen liksom tre visa män från långt bort i landet. Så här. Ja. Mycket som händer. Och när Maria och Josef sen enligt seden liksom bär fram Jesus i templet, så möter de bland annat en man som heter Simon. Och han säger så här till Maria, att detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att många innersta tankar ska komma i dagen. Det finns ju också en rolig berättelse ändå. När Jesus är 12 år, ni känner ju till den kanske, när Maria och Josef, det blir väl något missförstånd där i resesällskapet och de tappar bort Jesus och får återvända till Jerusalem och leta efter honom. Och finner honom till slut i templet. Och då säger föräldrarna så här, eller står det att föräldrarna blev bestörta när de såg honom. Och hans mor sa det till honom, barn, hur kunde du göra så här mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Och han svarade, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han lydde dem allt. Och hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Det finns ju exempel på när Maria inte riktigt förstår vad det är Jesus säger och Jesus gör. Så han agerar ju mellanåt ganska kontrakulturellt med vad som till exempel kanske förväntade sig av den förstfödda sonen i en familj. Det kanske fanns ändå vissa ramar för hur man skulle bete sig där. Det finns en annan liten rolig berättelse i Markus evangeliets tredje kapitel. Då Jesus är mitt uppe i sitt ministry så att säga. Och det är mycket folk så att han och lärjungarna har svårt att hinna med att äta. Då står det att hans anhöriga fick höra det och gav sig iväg för att ta hand om honom. De menade att han var från sina sinnen. Det är härligt liksom. Jesus beter sig på ett sätt som, vad gör han? Så. Och då när hans mor och bröder kommer så skickar de bud till Jesus som sitter där inne bland folkmassan. Och så svarar Jesus, eller de säger, din mor och dina bröder här utanför och söker dig. Varpå Jesus svarade, vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade, det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Det var nog ingen enkel uppgift att vara mamma till Jesus, tror jag. Fick brottas med sina egna föreställningar kanske. Vi ser ju också i Johannes evangeliet att Maria finns ju faktiskt med där vid korset också när Jesus dör. Och man kan ju undra, hur kändes det för Maria att stå där och se sin förstfödda son egentligen dö på det mest skamfyllda sättet som fanns på den tiden. Förstod hon att detta ingick i liksom messiaspaketet, om man ska säga? Det gjorde inte lärjungarna i alla fall, trots att Jesus sagt till dem 3 gånger att han måste dö för att sedan uppstå. Anade Maria att det skulle hända? Eller vad kände hon? Jag tror inte att Maria visste vad hennes ja till Guds kallelse att bli mor till Messias faktiskt skulle innebära. Men ändå genom att ställa sig tillgänglig för Gud så fick hon ju vara med att föda Kristus till den här världen. Frälsningen, Jesus som sen uppstod och satte sig på Davids tron så att säga för att regera. Jag tänker att vi vet ju inte heller vad vårt ja till Guds kallelse kommer innebära. Vi vet inte på förhand vad det kommer innebära att följa Jesus idag. Troligtvis är vi inte redo att veta allt i förväg. Så brukar jag tänka. Ofta så förbereder ju Gud oss längs vägen för vad som kan komma framöver. Men genom att ändå anta en liknande hållning som Maria, om vi tar henne som exempel ändå, och säga till Gud att jag är Herrens tjänarinna eller tjänare, må det ske med mig som du har sagt, eller må det ske med mig som du vill, så kan ju även vi få vara med att liksom billigt tala att föda Kristus till den här världen. Där den helige ande genom oss och genom våra liv kan göra Jesus synlig och verklig för de människor som vi möter. Så Gud kan ju och vill ju använda oss till det, tänker jag. Jag tänker att vi avslutar där, och om du vill så kan du ju be med mig att Gud kan få använda oss, kanske särskilt den här julen, att få måla Jesus tydligare för de människor vi möter. Att ställa oss tillgängliga för Gud att använda oss om han vill, på det sätt han vill. Och jag tackar dig Gud för den du är. Tack för din trofasthet och din godhet. Tack för din stora liksom dröm och plan för den här världen, när du vill komma med upprättelse och helande och liv. Och tack Gud också för att du ofta vill använda det som vi kanske förkastar som svagt och obrukbart, Herre. Tack för att du kan och vill upprätta och använda även det, Herre, till att göra ditt verk ännu synligare bland oss, Herre. Tack för exemplet med Maria, att hon sa ja till din kallelse trots att hon inte anade fullt ut vad det skulle innebära, Herre. Och här är vi med de liv vi är, Herre, med vår brustenhet och våra drömmar och våra förmågor och allt där mittemellan. Tack helige ande för att du kan göra det som det känns otänkbart. Tack för att du kan göra det möjligt. Så där är vi med våra liv, och vi ber helige ande, kom och fyll oss, kom och använd oss den här tiden. Låt oss den här julen få vara med i att göra Jesus synlig och verklig för dem vi möter. Tack för att du kan göra det, helige ande. Vi välkomnar ditt verk i oss, Herre. Amen.